Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Välkomna till ett nytt avsnitt av Börsmagget. Vi har haft några veckors uppehåll. Vi är inte alltid jättebra på just kontinuitet med gymmet möjligen.
En och en halv vecka kanske.
Ja. Det är väl lagom. Vi kommer väl inte... Alltså,
ja. Nydag.
Helt okej okay, tycker jag. Och vi släpper väl avsnitt när vi har något att säga snarare än att släppa avsnitt för sakens skull, så som vissa andra poddar gör. Den här veckan har vi primärt fokus på dels lite newsflow, men också en av våra favoritsektorer, energisektorn, närmare bestämt oljesektorn. Vad är du för dig gör? Är du hemma på hemmaplan eller är du ute och reser som vanligt?
Ute och reser lite faktiskt. Tagit mig ner till franska Riviera. Sitter och kollar på havet när jag lyssnar på din ljuva stämma här. Så det är riktigt gött. Precis avnjutit ett gympass faktiskt. Sen tryckte jag ett halv kilo kött efteråt. Så ja. Fransåsen har ju lite att lära när det kommer till gym kan man väl påstå kanske. Men ja, jag hittade något källargym där som ändå flög hyfsat.
Ja, det är väl inte ordentligt byggda gubbar man tänker på när man tänker på fransmän. Utan det är väl snarare korta män med pianofingrar som är deras unique selling point. Kanske inte är ett plats för dig och mig och vistas och verka. Men man kan ju åka dit på semester i alla fall, det kan vara trevligt.
Ja, de verkar ha någon sån här låsning på citroner i den här stan. Så är den här Menton, heter det. Eller Montan. Ja, typ alla butiker är ju baserade runt någonting runt citroner. Men det har rätt fysiskt värde faktiskt. Men ja, lyckas gå på lite promenader, kolla läget, känna på det lite. Så blir Monaco ikväll.
Allt kvar. Kolla läget. Eller blir det någon kasinobesök eller...
Ja, men det blir nog middag, lite kasinobesök. Ja, se vad som händer.
Det är ju bara att spela allt på rött skulle jag säga. Och så tar vinsten sen och dunkar in pengarna i oljesektorn. Så kan du köpa en egen jet till nästa gång du ska ner där. Ops, inga rådgivning. Men ja, tips från coachen.
Okej, har du varit ute och
resa? Jag var uppe i fjällen förra veckan och det var gött. Lite sent på säsongen men ändå gött. Gött kom iväg, gött åka lite skidor. Enda lynchningen jag hade från fjällen var väl egentligen att det andas ju inte lågkonjunktur direkt, utan det var bra tryck generellt. Mycket folk i fjällen, mycket folk i backen, mycket folk på vägen upp. Många som körde upp med elbilar, så det var svårt att få en laddplats på både vägen upp och ner, men det har rullat på rätt bra. Fortfarande är lite förvånad, för ett år sedan trodde jag att om man skulle dra iväg räntan på det sättet som Riksbanken har gjort, att det skulle svida mer i plånboken för gemene man, men det verkar vara som att skidåkarna är inte de som drabbas av räntehöjningarna i alla fall, utan det är kanske någon annan i samhället som gör det.
Kan vara så kanske. Det är, ja, en del folk har väl ja. Reflex. Inte det som,
finns ju kreditkort där man kan jobba på, liksom. Har jag förstått så. Men på det temat att när man åker till fjällen, så i alla fall därifrån där jag bor, så åker man ju förbi Karlstad. Och när man åker förbi Karlstad tänker man ju osökt på pizzamagnaten Lars Wingefors och Embracer, som har en riktigt bra dag på börsen idag. De är upp en 15% tror jag. Så det borde väl vara en av de bättre dagarna sen de gamla M&A heydays när Larsa pumpade ut förvärv och kursen sprang iväg. Nu har vi haft en stor reversal, så det är fortfarande M&A-affärerna som driver kursen, men istället för att vara köpare så är Lars säljare nu. I morse så stängde man affären med Saber Interactive som man sålde tillbaka till management. Det annonsades för en månad sedan eller så. Och idag annonsade man även att Gearbox ska säljas och man har skrivit på bindande avtal där Take-Two, sektorkollegan i USA som bland annat ligger bakom GTA och ett antal andra kända titlar, köper majoriteten av det bolaget och tillhörande IP:n. Lite svårt att se igenom vad resultateffekten blir för Embracer kopplat till detta. Och det är väl inte det viktigaste vad resultateffekten blir heller för ett bolag som Embracer, utan det är väl kassaflöde som är A och O, precis som i många andra bolag. I alla fall, man köpte bolaget för cirka 3 år sedan för 4,9 miljarder SEK. Ursäkta, man säljer bolaget för 4,9 miljarder SEK idag. Man köpte bolaget för 3,5 miljarder SEK för 3 år sedan. Och då hade man även en earnout som löpte över 6 år, om jag inte läst fel, som var max på 10 miljarder SEK. Så det låter väl mellan tummen och pekfingret som man mer eller mindre får tillbaka hela det kassaflödet man har committat till Gearbox. Och man kan...
Betalade man ut den där earnouten? För det låter ju som att om man inte betalar några earnout så låter det som att man gör en vinst.
Ja, jag orkar inte gå igenom earnout-dispositionen, men jag skulle gissningsvis tippa på att man i alla fall har dunkat ut 1 miljard i den earnouten. Så jag skulle tro net-net att man kommer ut hyfsat net-net på cash. Jag gillar mest att såga Embracer från läktarposition och har aldrig bemödat mig att kolla för noga på det, för att när man väl kollade noga på det så insåg man att det fanns inte mycket värde på långsidan. Men i alla fall, man får göra en del cash och framförallt så blir man ju av med CapEx commitment framåt med. Men man kanske tappar framtida revenue också. Men det ser ut som marknaden tycker det är positivt att man downsizar och fokuserar mer på kärnan och får skuldsättningen under kontroll jämfört med hur det såg ut för ett halvår sedan och år sedan. Så 15% upp idag som sagt. Det är en av de mest blankade aktierna på Stockholmsbörsen, så det kan säkerligen... Det blir intressant att följa och se vad blankarna är här. Om det är många blankar som vi täcker kan det ju bli tämligen mekaniska effekter som driver aktien i det korta perspektivet. Så ja.
Shortcases har väl spelat ut i ganska stor omfattning nu, så det blir väl att man går vidare till nästa grej. Utan det är inte så mycket market cap kvar heller, så folk, man vill inte sitta med en tung position i för små market caps heller, utan man täcker ju ofta tillbaka när de går ner under. För många av de fonderna som blankade bolaget en gång i tiden när det var ett större bolag, de skulle aldrig börja blanka bolaget idag, för att det finns inte tillräckligt mycket börsvärde kvar att blanka.
Sen vet vi ju, vis av erfarenhet från andra case, att blanka kan ju vara duktiga på overstay their welcome. Precis som att man själv försöker tjäna tillbaka pengarna i samma aktie som man, även fast man, det är ju liksom en mental bias ibland att man behöver inte tjäna tillbaka pengarna i samma aktie som man kanske har torskat pengar. Blankarna känns ju ibland som att de vill töjka ut de sista procenten i varje blankningscase också. Och är lite sena på bollen att täcka. Men nu ser det verkligen ut som att det mest uppenbara delen av blankningscaset borde vara utspelat, som du säger.
Sen är frågan om vad som finns kvar i bolaget efteråt också. Du har väl inte någon superkvalitet kvar liksom. Så det blir ju ett, mycket av AAA-titlarna stabila grejerna säljs väl ut nu. Och man sitter med en lågkvalitativ ostrukturerad studios runt om i världen. Det är mycket skräp kvar. Och då blir frågan vad ska värderingen vara på det? Det ska nog inte vara så högt.
Vi får ju se om de går full cycle och stabiliserar och sen kommer de tillbaka som aktiva köpare på M&A-sidan. Det skulle inte vara med det minsta, man har ju sett andra liknande saker ske i marknaden för. Men nog om Karlstad och Lars, du snackade om casino och på tal om casino, det var lite newsflow i Evolution här de senaste dagarna. Har du kikat något närmare på det?
Ja, lite grann sådär. Så det finns ett expertnätverk i UK som heter InPractice. De liknas vid andra nätverk som heter Tigus till exempel, som har växt fram. Egentligen går det ut på att fonder och investerare kan betala för att vara medlemmar. Du får då tillgång till alla olika intervjuer som görs av fonder. Så om du är en investeringsfond som ska titta på Evolution till exempel, så kan du bli medlem via InPractice. Du går in och så betalar du $300 till exempel för varje samtal som du har med en expert inom olika områden. Så ofta är det då tidigare anställda personer som har jobbat i industrier till exempel, som då går med på att bli intervjuade. Det blir ett transkript över hela intervjun. Det här transkriptet då laddas upp till databasen. Så om du är en fond, så jag har medlemskap på InPractice till exempel. Så jag har sett att det här har kommit ut. Det har varit väldigt mycket om Evolution senaste halvåret skulle jag vilja säga. Och då är jag medlem och då får jag det till min inbox från bolagen jag täcker att nu är det någon som intervjuat någon expert inom det här området. Och sen så kan man läsa igenom hela intervjun. Sen finns det en annan del till det här som jag vill hitta en expert inom Evolution för Asien, aggregatorer och så vidare. Då kan jag kontakta InPractice, de letar upp någon expert och så får jag betala $300 för att göra den här intervjun. Vanligtvis så finns det en del andra sådana nätverk som heter GuidePoint, GLG är ett annat. De tar typ $1000 betalt per timme då, för en sån här intervju. Men då delas inte det här transkriptet med alla andra medlemmar inom nätverket. Så att Tigus och InPractice gör ju då att de skapar en nätverkseffekt. Och att om du skriver upp det på Tigus till exempel idag, då kan du säkert få tillgång till 100 000 olika intervjuer inom olika industrier och olika bolag, privata som listade till exempel. Så om du går in och söker på ett bolag som alla så att säga Facebook eller Salesforce så finns det säkert tusentals intervjuer runt de här bolagen då, om olika delar som folk har lärt sig. Så det sprids rätt mycket information här. En problematik när man intervjuar personer som är så kallade experter då, inom vissa områden är att tittar inte på det från ett investeringsperspektiv och många har gamla sanningar och man har uppfattningar som kanske inte riktigt har dubbelkollats mot om det faktiskt är
Man kan
rimligt.
ofta inte dela
Så
datan
ofta det
som
man
bygger sina antaganden på antagande, för det är ofta någonting som man kanske inte får dela.
Nej, det är ju erfarenheter liksom. De har kanske har jobbat med någonting i, om vi säger att de har jobbat med Vietnam och så gambling och så ser de att de jobbar med vissa kunder som typ bara kör krypto. Och då antar de att ja, men då är hela industrin krypto. Så det man får göra är att om du ska läsa på om Asien så får du kanske prata med 15-20 stycken i Asien. Och sen får du typ bygga ett pussel då runt om och försöka få saker verifierat. Och så får du någonting från en expert och då går du till en annan expert och försöker liksom, bestämma då om det här är sant eller inte. Så det är lite av en kunskap i sig att intervjua personer som faktiskt jobbar i industrier. Och jag har gjort det mycket tidigare i andra roller. Så det finns faror det här, men det har ju varit ganska många intervjuer runt Evo in practice då. De ville göra marknadsföring, så de sa att ah, men vi kommer komma ut med en artikel där vi kommer beskriva vad vi nu har hittat då, om Evolution och Asien de senaste 6 månaderna eller så där. Ja, och det stora takeawayen var ju att de antog att Evo hade väldigt hög exponering till krypto och sa att ja, men 50% av Asien är kryptokasino. Om det stämmer eller inte, ja, det är väl svårt att veta, men jag tror att många av de här största spelarna i Asien ligger inte på 50%. Vi kanske pratar om 5, 10, 15%. Tror jag är mer rimligt. Och sen är frågan om det faktiskt spelar någon roll. För om du som spelare går in, växlar in, krypto, spelar. Det är inte så att Evolution tar betalt i krypto, utan de tar ju betalt i US-dollar eller euro eller vad det nu kan vara. Så de pengarna måste ju växlas över från krypto till US-dollar och sen kommer de till Evolution. Så jag såg att din praxis till exempel hade ju någon form av argument så att ja, men Evolutions omsättning har boostats av att krypto har gått upp så mycket. Men om du kollar tillbaks de senaste åren när krypto gick ner så pumpade ju Asien liksom 100% tillväxt. Och det spelar ingen roll för den risken sitter ju operatörer med kanske 1 eller 2 dagar innan de växlar över pengarna för att sen betala Evolution. Så det blir lite löjligt. Människor kommer spela, visst, det kanske inte är helt rumsrent, visst, men ja, det är inte så att Evolution sitter med kryptorisk. Det är ganska, ja, det känner man ganska 100%
Ja,
säker
ingen
på att de inte
direktexponering i alla fall, men man
gör.
kan väl lite, för det här Asien-temat och just problem kring Asien, det är ju återkommande tema kring Evo. Det är väl säkert någonting som i viss mån håller ner multiplarna lite också, trots att bolaget går så pass väl. Så jag tror, som investerare får man väl vara beredd på att den risken, oavsett, man får ju underwrita den här risken så som man ser själv. Men samtidigt så är det ju ett tema som kommer dyka upp titt som tätt och det påverkar ju hur aktien handlas. Och det är ju, Evo sitter ju lite i moment 22 där att de har ju garanterat en viss exponering mot marknader som kanske inte är optimala ur regleringssynpunkt. Men de har ingen direkt exponering på det viset. Men det enda de skulle kunna göra var ännu tydligare sitt disclosure antar jag. Men det skulle nog kanske inte gynna dem heller. Så de sitter ju lite här abstrakt, kan man väl säga. Eller håller du med?
Nej, det gör det. Det är samma sak med Betsson. De vill inte skriva hur mycket de har i Turkiet till exempel. Nej, de vill inte skriva hur mycket de har i enskilda länder. Jag menar, du får ju ta den risken. Jag menar, Evo hade ju handlats mer än 50 gånger årsvinsten om de inte hade haft några, ja, om det inte hade varit jämnt. Jag menar, det finns ju kanske hundratals bolag där ute med sämre finansiella KPI än vad Evo har, som handlas till många gånger högre multiplar än vad Evo gör. Så du får ju ett väldigt högt kvalitativt bolag till ett lågt pris. Men du får ju den risken och du får väl leva med att någon gång per år eller sådär så blir lite blåsigt igen. Och så kommer det alltid vara.
Man kan väl känna någonstans ändå att marknadssyn på bolaget har mognat lite för nu är det anekdotisk bevisföring här, men säg att det här har hänt 4-5 gånger innan och då har det ju varit ett mer utdraget nedställ och det har varit ändå tämligen negativt momentum i aktien. Nu var det mer en axelökning, den var väl ner en 8% första dagen tror jag, men man har väl mer eller mindre återhämtat hela det bara på några dagar. Så historiskt har det här varit bjudit på bra tradingtillfällen. Nu fick man knappt ens den möjligheten om man inte var tidigt på det och vågade gå emot de här 8% ner innan all info fanns ute. Så det.
Nej, så är det. Jag tror att när någonting uppdagas för första gången och folk inte vet och det blir att folk säljer på grund av att de är osäkra och de inte har koll på det. Men att säga att många inte har gjort analys på Asien-exponeringen för spelbolag nu, det stämmer inte, utan många har ju gjort den analysen och tittat in i det. och bestämt att man är bekväma för. Eller bekväm. Sen finns det ju algos och sådär som spottar runt aktier hela tiden, och det kommer ju alltid när det kommer ut någon form av någonting som kan anses vara negativt, så kommer aktien gå ner på kort sikt. Men det du ser nu är nog att ja, det finns ju tagare på de här nivåerna. Så det är ju ja, stabiliseras över tid.
Positivt. Vad ska vi hoppa till ett annat case som blankarna sätter tänderna i, som man dessutom har lite exponering mot själv också tyvärr. HelloFresh pratar om. Där har vi sett att blankningen i aggregat har gått ner något. Jag tror ungefär 1 procentenhet har den kommit ner sedan 2 veckor sedan. Och bolaget har under tiden köpt tillbaka cirka 0,25% av market cap på lite mer än en vecka. Så det är ändå rätt ordentliga volymer om man drar ut den trenden över ett år. Plus det faktum att deras återköpsram är väl 150 miljoner euro, om jag inte minns helt fel. Så.
Ja, de gjorde 150 miljoner för, det var både för konvertibel och aktier. Så det kan bli en kombination där. Men de har ganska mycket kvar på sitt återköpsprogram. Och det är klart att när det lanserades så var det utgående aktien i 30 € eller något sånt där. Och då är det klart att så blev det några 5-6% tror jag från market cap. Men där vi är nu så klart att då, ja, nu kan man ju köpa tillbaka 100 000 aktier i veckan istället för 25 000 aktier i veckan. Och få samma antal aktier inköpta. Så.
Så det är lite kul, men det är lite intressant att aktien fortsätter gå sjukt svagt ändå. Så det är väl många long only som har tröttnat och slänger ut aktien. Och det kan väl vara, det är slut på kvartalet här nu snart, man vet, man kanske städar böckerna lite. Man kanske inte vill ha HelloFresh högst upp på listan över case när det är ett av de bolagen som gått sämst i hela techspacet senaste året. Så. Det finns ju en viss nyans och det bland de större förvaltarna med att man vill marknadsföra sig, och då vill man ju säkerställa att det är bra bolag som har en tung plats i portföljen och inte bolag som har det lite kämpigare på marknaden just nu.
Nej, det har ju varit en härdsmälta. Och det är ju många som tvivlar på affärsmodellen. Så det är, ja, de har ju liksom ödet i sina egna händer. Bara skära ner marknadsföring och gå ner till den lönsamma basen och höja marginalerna. Då kommer ju aktien att mer än dubblas. Men får se, det är ju upp till management att göra det. Kan de köpa tillbaka aktier under tiden så är det ju positivt för befintliga aktieägare. Men ja, det finns inte så mycket tro i affärsmodellen.
Man kan ju ibland vara osäker kring timing just kring återköp, men här känns det väl som att det är relativt låga multiplar. Jag tror det är svårt att gå bort sig fullständigt om man återköper på de här nivåerna. Så jag är fortfarande har en del av den här aktien i min portfölj, och jag tror det kommer bli rätt bra över en period på 12-24 månader. Men vi kan komma tillbaka till HelloFresh mer i detalj sen.
Ja, men det kan ju hända också att de tvingas köpa tillbaka aktier för att, jag menar, det finns ju ingen som är tillräckligt stor aktieägare av de som är involverade i ledningen som kan blocka ett potentiellt bud. Nu finns det väl en del uppköpsregler i Tyskland som säger att liksom inte kan köpa upp bolag när aktierna kommer ner så snabbt. Utan det är väl någon form av 90 dagars average eller någonting. Men i takt med att de ligger här nere under en längre tid så. Och hela aktieägarbasen tjänas runt, så då blir man ganska, ja, då kan det nog komma ett bud förr eller senare. Jag vet inte vem som skulle göra det, jag tror inte att Amazon skulle göra det. Amazon till exempel äger ju 15 eller 16% av Deliveroo i UK. De lyckades inte köpa bolaget på grund av konkurrens. Och Amazon här har ju inte så mycket mat egentligen, eller food utanför USA. Så det kan nog finnas rätt mycket konkurrensmyndighetsproblem, framförallt i Storbritannien, för en sån spelare som Amazon. Så det skulle vara någon annan, kanske någon från någon, ja, industriell spelare, jag vet inte vem som skulle kunna ta det.
Det var ju en del rykten under hösten redan om utköp, och då stod ju, eller det var ju Enterprise Value väsentligt högre än vad det är i dagsläget, så det kan väl säkert vara någonting, vara en del som kollar på det här dagsläget. Och jag tror man ska ha med sig, nu vet jag inte exakt hur det är noterad miljö, men jag vet att det är privat miljö i Tyskland Så minoritetsskyddet är inte lika starkt i Tyskland som det är i Sverige. I Sverige kan du blocka en hel del actions från styrelsen med bara 10% ägande. I Tyskland så behöver du 25% ägande. Så det behövs ju mycket mer för att blocka på det sättet än vad det krävs i Sverige. Vilket gör att du kan ha lite högre tro på att du ska kunna plocka ut bolaget. Det räcker med att du plockar 75% av det snarare än 90%.
Nej, ibland så har du ju regler att du kan bestå som aktieägare fast i en privat miljö. Så att du blir minoritetsaktieägare fast att någon tar över kontrollen då, av bolaget.
Why not? Sitta som minoritet. Elliot, vi har ordet. Åker på stämma, snackar med gubbarna, kapar kostnader. Jag kan tänka mig
Nej. Nej.
Nog om det. Vi kan snacka bara lite snabbt på temat M&A. Det har ju varit permafrost på M&A-marknaden generellt senaste 18-24 månader. Riskkapitalbolagen har haft svårt att resa fonder. EQT kom ut med en bra resning tidigare år, men det jag hör i marknaden är att generellt är det väldigt svårt att resa kapital just nu för private equities. Och det är i viss mån drivet av att man inte har kunnat realisera tidigare fonder. Så många institutionella investerare sitter kvar med mycket kapital i de äldre vintagen, eller vad man kallar det. Och för att det ska ske.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Större fondlösningar så måste man rensa de gamla portföljerna. Så de är sugna på att komma igång med avyttringar. Det har inte hänt jättemycket på den fronten än. Men generell M&A-aktivitet är upp typ 30-40% Q1 jämfört med förra året. Och primärt är det riktigt stora affärer som har gått bra globalt men också väldigt mycket i Europa. Så det finns ju uppenbarligen en möjlighet att finansiera stora transaktioner återigen. Och aptiten finns där ute bland primärt strategier men även en del riskkapitalbolag som gått ut och gjort affärer. Så jag tror det kan ju komma som en ytterligare krydda till finansmarknaden generellt men troligen också till börsen där vi har sett en del utköp under året. Bland annat Pagero som vi snackat om tidigare i podden. Men vi har även i veckorna såg vi Awardit, ett bolag som du har bättre koll på än mig, men där plockar man ut det grundarna ihop med en private equity. Har du kollat närmare på den affären något eller har du några mer detaljer kring det?
Nej, inte direkt. Det var väl han Olle Isberg som ägde stor del av Awardit tidigare. Visionalis heter det va? De sålde väl hela sitt innehav till private equity för att de inte kom överens riktigt. Ja, nu plockar management riktigt samman med private equity, slipper de vara i noterad miljö. Det är väl, ja, det är nog bra. Jag tror att management här blir lite uppgivet i takt med att aktien inte gick upp. Utan, jag menar, på papper i alla fall så brukar den väl vara värde ganska mycket. När aktien stod i 300 plus, nu står den i, vad var den i, 85 eller något, 90. Så ja, kanske de tycker det är segt så kan de komma in private equity, få bra optionsprogram i sitt eget bolag, behålla sitt befintliga ägande, få en högre lön. Sen går man till börsen om 5 år till en helt annan värdering. Man lyckas sälja in en story att man har rullat upp då, bolag i Europa inom kundlojalitet. Och det är väl det man vill göra. Så under tiden man gör den här resan så behöver man inte bry sig om att man ska gå ut och be aktieägarna pengar hela tiden via nya aktier och så vidare. Utan finns kapital från riskkapital istället. Och då gör det den resan lättare och det går snabbare. Och jag tror att de, jag fick alltid känslan av att de hade ganska bråttom. Det var alltid mycket förvärv och man sprang lite snabbare än vad de egentligen kanske skulle göra.
Samtidigt så har man alltid haft känslan att finns ju gubbar i den ledningen som har både näsa för bra affärer och en del torrt krut i fickan. Så det kan ju säkert bli bra, bättre i privat miljö.
Det kan man där. Precis lite grann, men ja, det är svajigt.
Så är det.
Ja,
Ja.
vi byter ämne där. Vi byter ämne. En grej jag noterar nu de sista veckorna det är att bolaget 4C, jag har inte snackat om det på den förut, men de gör om mjukvara till försvarsindustrin mestadels, men också till ja, kommuner, landsting, blåljus och så vidare. Och även nu då senast, han har gjort en satsning inom företagssektorn. Men 85% tror jag ungefär försvarsindustrin, och de har ju stora kontrakt med amerikanska, brittiska armén, schweiziska armén, Kanada, lite runt om i världen. Så de gör mjukvara för träning, så kallad exercise management. Men de hade ju en riktigt dålig rapport förra året. Aktien var ner typ 40-50% på en dag efter en vinstvarning. Men nu så verkar det som att när de har haft några ett eller två bra kvartal här, tillväxten kom tillbaks. Jag såg att VD:n fick gå förra veckan, Jonas Johnson, som var, jag tror han var Managing Director i UK, blev VD istället. Här har du ett bolag som skulle kunna bli en liksom darling. Du har 30% insynsägande av grundare. Bolaget har växt, tror 16-17% topline de senaste 10 åren. Och man har varit bootstrapped. Förutom att man tog in riskkapitalpengar då, precis innan innan man gick in i USA. Man kom till börsen här 2021, precis efter Ukraina-krisen. Men nu har ju aktien verkligen kommit tillbaka. Och det är ju, ja, det är alla ju det. Den är ju upp till 15% av dagen. Så jag vet inte vad som händer. Det är ju en ganska tunn aktie, så det handlas ju inte jättemycket. Men det är ju betydligt högre volymer än vad det har varit historiskt. Så det handlas ju några miljoner om dagen. Så det ser nästan ut som att det är någon indexinkludering eller liknande. Att det är bara någon som opriskänsligt in och köper. Jag vet inte, har du kollat någonting på
Jag har
det?
kollat lite på dem, inte just nu i närtid men historiskt. Och det som är intressant är dels nu för tiden är positivt att vara exponerad mot försvarsindustrin. Det var inte det för 2 år sedan. Så där har du ju liksom en intressant driver i sig. Men just också det som du nämnde att det är liksom en konsult- och rådgivningsbusiness från början där man mer och mer försöker skapa en mjukvarukomponent. Och just den typen av case kan ju vara rätt intressanta där du har liksom en affärsmodellsutveckling där man bygger på det som fanns historiskt och skapar liksom en mer skalbar och lönsam framtid utifrån det institutionella kunskapen man har. Så det är ju intressant hur den handlas dock, för den, som du säger, likviditeten är ju extremt begränsad och den fick ju en rejäl körning neråt under hösten och då kände man väl att det kom ju rätt plötsligt en vinstvarning, så man hade ju förtroendet fick ju säga en törn då. Men nu som du säger, det måste ju vara någon antingen en indexinkludering eller någon form av institution som vi verkligen vill ha exponering mot det här som är på väg in.
Jag var inne och kollade lite på, eller jag har ju bara börjat börsdata, men kollade lite grann. Men jag var ingenting som stod ut riktigt på jägarlistan sådär, utan det verkar ha, ja, det har blockats lite mellan institutioner fram och tillbaks. Men det är ingenting som har dykt upp som är, ja, men som står ut. Så att det skulle vara någon indexfond eller någon ETF eller något som har plockat in dem och liksom, köper ni ganska, jag vet inte om det kanske är någon som sitter med annan information än vad vi har, men det trycks liksom 12, 15, ibland 20% om dagen. Och sen så ja, stannar den av lite grann för att någon får för sig att sälja ut sina aktier. Men sen så fortsätter den tugga dagen efter. Så jag vet inte, den har ju gått från 10 till ja, 25, 26 nu i morse på, ja, vad är det, typ 3-6 månader. Och då har man haft en rapport emellan som man växte 7%. Så det var ju inte så här, någon kioskvältare direkt, utan det var ju mer att man bara kom tillbaks till okej tillväxt efter att ha liksom, imploderat i sista kvartalet förra året.
Kanske är market whisper. Man kanske ska haka på tåget. Det kanske kommer något bra framåt, vem vet.
Möjligt.
Jag håller mig borta.
Ja. Det är inte så många ägare på Avanza. Det känns lite underlägt. Mycket som sitter på, mycket som sitter på grundare och institutioner. Så rätt liten free float.
Ska vi runda av dagens avsnitt med vårt återkommande favoritämne? Jag tänker olja och tigeryta och låga day rates i Thailand. Ska vi snacka lite om det kanske?
Ja,
men det kom ju news, när var det? Var det måndags som nyheterna kom om att Ades hade kontakterat en rigg i typ 18 månader i Thailand med PTTP eller vad de nu heter. Och positivt såklart att rigga kontakterat, men ratesen var ju extremt låga jämfört med det vi har sett historiskt, eller i närtid. Man fick cirka 100 000 dollar per dag för den riggen. Och det här var dessutom, det har väl varit bättre än det var rigg från 70-talet, men det här var en rigg från 2013 tror jag, med 400 feet borrkapacitet och bra spec, en gammal sidoilrigg som de har ägt sedan typ 2018 eller sånt. Ades har fått den här släppt från nuvarande jobb med Aramco och kommer nu flytta den och ställa upp den utanför Thailand i bukten och borra där istället. Det var ju, alltså den enda positiva signalen var väl egentligen att det gick fort att kontaktera om kapacitet från golfen till en annan plats på jorden. Men det var ju öskigt dålig day rate. Min take på det är att jag tror det är en outlier. Och jag tror vi har sett det innan i marknaden att de här nationella contractors som typiskt sett bara är vana vid att kanske serva Aramco och möjligen någon mer i den här liggande regionen, de är inte lika vana och sofistikerade och kanske inte lika bra prisdisciplin när de går till nya marknader. Jag tror de följer lite tänker som man ofta, man gör ofta misstaget i projektbusiness att man tror att man kan köpa sig in i en marknad och sen inkrementellt höja priserna allt eftersom, att det enda man behöver uppnå är liksom en first win och sen ska man kunna bygga vidare på det. Ofta gör man misstaget att man förstör prisbildningen lite i den lokala marknaden, att man blir fast med liksom ett lägre pris som ett ankare kring ens axlar. Och det är väl det min känsla är att Ades har gått in och gjort här. Med det sagt så tror jag bara för att Ades är icke-kommersiella och säljer bort sig här, så tror jag inte att Borr, Valaris och resterande internationella konkurrenter som opererar globalt kommer göra samma misstag. Utan jag tror vi kanske kommer se något mer liknande lågt day rate kontakt för någon som släpps i Saudiarabien just nu i det korta perspektivet. Men jag har svårt att se att det här är en ny rate nivå som kommer liksom vara the new normal nästa året, utan alla indikatorer på både oljeefterfrågan som sådant och liksom hur oljepriset går, men även hur tajt marknaden är, visar ju på att jag har väldigt svårt, jag skulle inte ta något annat bett i dagsläget än att ratesen ska gå upp över närmsta 36 månaderna. Och det kommer inte gå att få på någon ny kapacitet på marknaden heller, eller ingen nämnvärd ny kapacitet närmsta 36 månader. Så jag tror det kan vara lite volatilt i det korta perspektivet, men det här borde nog ordna upp sig i min teori.
Alltså, leading edge day rates har ju varit 170 000 i Sydostasien för high-spec-riggar. Den här riggen borde ju kommit in där någonstans 150 och 60, kanske till 170. Men det man noterar är ju att, okej, okay, Aramco sa väl, hur länge sedan är det nu? Är det 6 veckor sedan kanske? När man sa att vi kommer se över vår capex för framtiden. Och då ja, då sa man att spekulerar folk i att då kommer det släppas ut riggar. Ades då, som sitter med egentligen bara rigg här till Aramco. Jag tror att det här är andra kontraktet som de har gjort utanför sina hemmamarknader. Då går det ut på att det kanske var det de kunde få på en månads tid. För de här kontrakten tar ju ett tag oftast att färdigställa. Så Så det känns ju som att de har gått direkt till marknaden efter att de fick indikationen att det här kanske skulle vara fallet, att Riggen kommer bli lössläppt, och att man då tog första bästa. Hade det varit en längre tid emellan, då hade jag blivit mer orolig. Men nu är det ganska kort tid. Men det kommer ju spekuleras i hur mycket som kommer släppas av Aramco. Jag tror att det här är nog värre för Shell, för de har en del gamla riggar. Och det kan mycket väl hända att de gamla riggarna som inte är lika bra på att borra efter gas, att de kommer släppas. För om man läste då inom Jerankos rapport så sa de, och även lyssnade på kolet, så sa de ju att gas kommer vara det som de kommer fokusera på. Och då kommer man behöva high-spec-riggar så som bara har i sin flotta. Så ja, det är ju ingen positiv datapunkt, betydligt lägre än vad jag trodde. Men det ser ut som att det finns lösningar på det. Och marknaden är 95% slutsåld. Jag tror det var 8 riggar som är på gång att komma till marknaden i år. Jag menar, det är nästan 1% av, eller 1,6-1,7% av den totala flottan. Så det är extremt lite riggar som kommer komma ut. Och 2 av de riggarna som kommer ut i år, av de här 8 då, de kommer från Borg. Så under andra halvan här, 2024, så kommer man få de här 2 andra riggarna som sitter på Singapores, yardsen i Singapore. Och de kommer gå ut och i kontrakt. Så vi får se, det börjar bli dags för att de riggarna ska kunna signas upp för någonting. Jag tror att det kommer vara en bättre indikation på vad prisläget faktiskt ligger. För om de sitter i Singapore så är ju Sydostasien är ju den närmsta marknaden. Och det är ju där man helst har business då. Som slipper mobilisera riggen tag och skeppa runt också.
Absolut. Och jag tror man ska inte glömma det heller att de noterade riggägarna i Mellanöstern. Trots att de verkar vara lite halvt icke-kommersiella emellanåt, så handlas de ju med 200% premium eller liknande jämfört med de noterade norska och amerikanska riggbolagen. Så det finns ju, där den största nedsidan i så fall finns i sektorn, är i de arabägda bolagen snarare än i de västerländska ägda. För där finns, värderingen är inte speciellt hög i något av de bolagen i dagsläget ändå. Så det går ju att räkna hem dem med bara på nuvarande värderingar, med bara kassaflöde från nuvarande day rates. Så det finns väl lite comfort där. Med det sagt så släppte ju Borr sin årsredovisning igår. Och det var ju, den började med typ 40 sidor riskavsnitt. Så det är inte helt riskfria investeringar, utan det krävs ju lite stålmage för att lägga de här bolagen över tid.
Ja, så är det.
Bra, ska vi ta några avslutande ord om ett av poddens favoritländer och favoritregioner, Kurdistan. Vad säger du om det?
Det har varit lite positivt nya nyhetsflöden nu sista, men ja, DNO till exempel har börjat krypa lite grann. Ja, det är väl också beroende på ett högre oljepris, men det verkar som att USA är väldigt angelägna om att få pipelinen öppnad. Så du har ju DNO, Chamaran och GKP som är de 3 bolagen som har stor exponering mot Kurdistan. Ja, det är väl ganska uppenbart att ett högre oljepris är negativt för Bidens valkampanj. Bensinpriset är ju lite av en religion i USA. De har inte alls kollektivtrafik som vi har i Europa på samma sätt, utan man är beroende av bilen. Och det gör ju typ att vill man hålla inflationen på en okej nivå, Så behöver man ha lägre priser. Och jag tror att USA letar efter varje liten
inkrementellt
utbud som man kan hitta liksom runt om i världen. Och det är väl en 470-480 000 fat per dag, tror jag, som går genom regionen där. Så det är 0,5% av världsförbrukningen ungefär. Inte jättemycket, men ja. Sen är det ju en råvara, så priserna sätts på marginalen. Vilket gör att små skillnader gör rätt mycket på priset. Så vi får väl se helt enkelt. Vi fortsätter att hålla koll på Kurdistan. Ja, vi ligger ju båda exponerade i aktier. Så.
Bra, några, har vi några avslutande remarks eller ska vi säga så?
Nej, jag lyssnade lite på Federal Reserves presskonferens. Jag tycker det är intressant att lyssna på när Powell snackar, för tidigare så var man ju ganska, han höll tillbaka det ganska lite. Sen blev han, så kom hans val upp, så han blev omvald och sen tryckte han till inflationen rätt hårt. Nu har det gått 2 år sedan ungefär inflationen, eller vad man ska säga, sticky inflation, den har egentligen bottnat nu. I juni förra året så har inte den sticky inflation kommit ner egentligen, utan det har ju varit råvarorna som har rört på sig och att man har haft lättare jämförelsetal. Och det är det som har flyttat ner inflationen från 9 till 3% ungefär. Så vi får väl se. Det låter ju som att de är sugna på att sänka räntan och ekonomin går rätt varm i USA. Vi ser att regeringen och government spend har väl gått från 19 till 25% ungefär av BNP. Så det är 6% av BNP. Så det motsvarar egentligen hela den tillväxten som har varit de senaste åren. Att det drivs av de här olika politiska besluten om Inflation Reduction Act, som de skulle kalla det. Men
Kanske motsatsen.
det gör väl det. Lite så är det väl. Så vi jag tycker det är intressant att man tittar på 70-talet, så kommer inflationen tillbaka efter ett tag. Och man fick en högre inflation efter ett tag. Jag vet inte, jag tror inte man ska bortse från att risken att inflationen faktiskt tar fart igen. Man är ingen makrospåare så riktigt. Men jag tycker det verkar som man ser att man har segrat över inflationen och att man skulle kunna stimulera igen. Vilket känns ganska absurt när man redan har så stort underskott i ekonomin i USA. Jag menar, arbetslösheten är väl på 3,5-4% och man har underskott på 7% av budgeten. Man har inte haft det tidigare. När man haft det tidigare, då har man ju varit krigstider eller man har haft enorma problem med ekonomin. Men om arbetslösheten nu går till 7% och vi får en lågkonjunktur, så kommer ju underskottet gå till 10, 12, 15%. Och då sitter ju USA i jättekrasst sits. Så ja, vi får se. Jag tror inte att det är omöjligt att vi kanske får börja fokusera lite mer på inflation igen. Så man ska nog ha det i bakhuvudet i
Det
alla fall.
känns ju verkligen som de försöker gasa sig ur den skuldsättningen på något vis, amerikanerna. Jag vet inte, det teoretiskt är det väl möjligt, men det känns på lång sikt som de är ett utmanande position vad det gäller statsfinanserna. Och med det sagt, som du säger, kan inflationen, typ jämförelsetalen på energimarknaden, har varit hyfsat lätta de senaste 12 månaderna, men nu ser vi exempelvis oljepriset är ju på väg upp mot 100 igen, och de flesta analyshusen tog ju på ett oljepris kring 100 under andra halvan av året. Och det slår igenom relativt fort på liksom de konsumentnära oljederivaten som man använder. Så det kommer ju driva liksom gaspriser, kommer driva bensinpriser etc. Och det är ju en stor komponent i inflationsberäkningen. Så det blir intressant att se hur Riksbanken agerar här närmsta 2 kvartalen.
Framförallt de indirekta effekterna. Se transport, det går ju in i allt, i alla varor som konsumeras. Så allting blir dyrare av högre energi. Det är en input i allt. Vi får väl se vart det tar vägen. Det har ju varit mycket underinvesteringar i hela periodiska systemet egentligen. Och på något sätt kanske det spelar ut igen. Givet att ekonomin går så starkt som den faktiskt fortsätter att göra.
Man är ju nästan förvånad ibland. Men ska vi runda av där och köra en snabb innehavsredovisning och önska glad påsk efter det, eller vad säger du?
Ja, det kan vi göra, tycker jag. Vad äger du för något?
Jag försöker komma ihåg vad vi har snackat om, men jag tror av det vi har pratat om så är...
HelloFresh, det är nog...
Ja, sen äger jag även lite Evolution. Eller jag äger inte det, men mina barn äger det. Men jag förvaltar portföljen, så jag får väl ändå vara transparent med det. Det tror jag.
Okej, okay. Jag äger Evolution.
Det är nog det.
Nej, och din barn då?
Eller, du är ju ett barn själv, så det beror på hur man definierar. Gott, då kan vi önska glad påsk och så får du köra disclaimer, för du är den legalt kunniga av oss.
Just det. Ja, ingenting ska ses som en rådgivning eller rekommendation, och allting som vi säger är enbart för underhållningssyfte. Och om ni då beslutar er att köpa någonting då, så får ni faktiskt se till att göra en egen
eller kontakta en rådgivare, typ er privata bankman.
Men vad har du bankt för det?
Jag pratar inte med han eller hon så ofta i alla fall. Det är bara om vi ska förhandla räntan.
Okej. Ah, ja. Du kanske visar något små det. Ni får ha det så gött då. Får vi se, vi kommer tillbaka nästa vecka då. Nu borde det vara lite bättre luft i schemat.
Det stämmer. Och du önskar vi en glad påsk så länge. Ta det försiktigt med spriten.
Ja, det är bra.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences, whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.